Hej och välkomna till Lantmännens ärtskola. En podd där vi snackar strategier, precisionsodling och självklart ärtor.
Hej Kalle.
Hej Camilla. Du, jag har funderat på en sak här. Och, vi har ju en hel del skadegörare i spannmål och raps som ju kanske de flesta känner till vad det är för någonting och vad man gör med dem. Men hur ser det ut i ärtodling? Vad är de största problemen där och vad kan vi göra åt dem där?
Ja, man kan säga att den skadegöraren som tar mest i skörd, det är faktiskt ärtrotröta. Och det är en jordburen svampsjukdom som, ja, då kan vi inte göra några växtskyddsbehandlingar när vi väl ser att vi har ärtrotröta i fältet här. Och störst blir angreppen blöta år, för det är då sporerna sprider sig i marken och infekterar rötterna helt enkelt. Och de angripna plantorna, de vissnar ner och dör så småningom här under sommaren.
Jaha, men vad kan vi då göra för att hantera ärtrotrötan?
Ja, men det viktiga är att inte odla ärtor för ofta på ett fält. Och får man sådär riktigt önska så ska det ju vara 7-8 år mellan ärtor i växtföljden. Men ibland så kanske man får dra ner det till kanske 5 år. Men man kan väl ändå säga att störst är uppförökning om det är en blöt säsong. Så har man ärtrotröta i fältet och man ser att det har varit blött och sådär, då får man nog avstå ärtor om 15 år. Och ärtrotröta, det går ju att ta prov på det också. Det rekommenderar jag egentligen när man inte känner till fältet. Och ta ett prov innan man sår ärtor här.
Är det några fler grödor som än ärtor som kan drabbas?
Ja, det finns ju några baljväxter till, och tidigare så trodde man ju inte att åkerböna och att ärtrotröta gick på åkerböna också. Men det är lite reviderat nu, så har man åkerböna i växtföljden också så får man räkna in den som en sån här gröda man ska ha 5-6 år emellan. Och sen är det kanske några grödor som är lite mindre vanliga, bruna bönor till exempel, gör det ju också ärtrotröta på, och vickor och sötväppling, de här foderväxterna.
Ja, då är det ju, sånt finns ju lite grann i de här mellangrödorna också, där, de här vickor och sånt där.
Just det gör det. Så ska man odla ärtor så ska man faktiskt undvika och så mellangröda och kanske även de här blommande kantzonerna. Eftersom risken är att det då ligger och uppförökar spårna lite grann och sen drar man in det i hela fältet när man jordarbetar här. Så ja, det är mycket att tänka på här med mellangrödor.
Och finns det sen något annat då utöver ärtrotröta som kan påverka?
Ja, alltså det som påverkar förekomsten av ärtrotröta, det är ju till viss del pH-värdet också. Mm. Så syra jordar är risken större, för att trivs den svampen bättre. Och även om det är lågt kalciuminnehåll i jorden, det kan man ju kika där på sin markkartering, så är också risken större för att få angrepp här. Så, och sen så att det är blött i fält överlag. Så ärtor behöver väldränerade fält, för det trivs inte att stå i blött, och risken är ju större för rötangrepp där också.
Ja, det är klart.
Ja, så det är kolla i dataväxt där, antal år där mellan ärtor i filen. Och sen, ja, om man ska titta på dräneringsbehov, så vet jag inte riktigt om ett år som det regnar så mycket som det har gjort nu i vinter är liksom rätt. Men då har man i alla fall en känsla för var det står vatten i fältet. Och det är kanske inte just där som man ska så ärtorna faktiskt. Utan ja, underhålla dräneringen. Det är ju viktigt för många grödor. Alla grödor såklart. Men ärtor är definitivt, heter det, synnerhet.
Ja, vad har vi då mer för skadegörare i ärtor att ha koll på?
Ja, men överlag så finns det inte så mycket skadegörare i ärtor. Men en insekt att hålla koll på, det är ärtvecklaren. Och det är en liten fjäril. Men som vanligt med små fjärilar så är det ju larverna som är problemet. Och den kommer i begynnande baljsättning och gnager då på ärtanlaget. Störst är problemet varma och torra somrar. Det vill säga helt tvärtom mot när vi får ärtrotröta. Och i foderärt så är det inte något större problem, utan det blir liksom små hål i ärtorna. Och foderärtorna ska ju ändå malas ner. Utan det, i foderärtor så säger man det är först när 50% av baljorna är angripna som det är faktiskt är läge att göra någonting. Men om du istället odlar ärtor till utsäde eller kokärt så ger du ju kvalitetsfel. Så det blir ju lägre grobarhet för utsädet. Och när man kokar ärtor så vill man ju helst inte att det ska vara hål i ärtorna. Så de fälten, de behöver man behandla om det förekommer då ärtvecklare. Och det är alltid lite svårt att veta sådär, finns de eller finns de inte? Är det stora problem så ser man dem ju såklart. Utan där brukar man göra så att har det varit problem på de fälten tidigare och vi har de här varma och torra somrarna, då gör man en behandling. Och det gäller ju verkligen att göra den i tid. Man gör med en godkänd pyretrid. Och där får man ju tänka också på karenstiden så man inte väntar för länge där man både har sämre effekt och sen så inte kan skörda förrän karenstiden är uppnådd här.
Ja, man kan ju också se problem med både lärkor, svartfåglar, duvor och vildsvin kanske också.
Ja, men precis. Och ja, lärkorna, de har vi ju försökt rädda i de andra grödorna genom att lägga ut lärkrutor till exempel här. Men ja, vad gör lärkorna för skada?
Ja, men de kan bita av groddarna. Men det är klart, är det bara någon ensaka de groddom tar så kan man väl bjuda på det.
Ja, någon enstaka lärka får det finnas i fält här, men de andra fåglarna, vad gör vi mot dem?
Det finns ju lite olika fågelskrämmor, det finns laser och sen gaskanoner. Men det är väl ingen av metoderna som är kanske helt klockrena. Det är ju, vi får väl höra lite grann med Johan kanske, som är teknikguren här, om han har någon idé. Kanske finns någon robot eller något vi kan skicka ut i fält.
Ja, men det är en jättebra utmaning för Johan. Det är nästa steg här tror jag i precisionsodlingen.
Jag har sett lite bladlös i ärt här några år.
Ja, ärtbladlösen sitter ofta i koloni- och toppskottet där de gömmer sig under bladen. Så effektivaste metoden för att se hur mycket lös det finns, det är helt enkelt att skaka ner dem i handen ordentligt. Och en lys minskar skörden med ungefär 18 kilo ärtor per hektar.
En lus 18 kilo, det var en hungrig lus.
Ja, en lus per toppskott alltså.
Okej, okay. Ja då förstår jag.
Och avräkningen av lös ska göras från begynnande blomning till begynnande baljsättning. Så alltså under hela blomningen så är det bra ut och kika i sitt fält. Bekämpningströskeln, den ligger på 5 lös per toppskott. Så det vill säga att när förlusten blir ungefär 90 kilo ärtor per hektar, det är där vi har break-even och det är där vi är ute och gör någonting.
Ja, sen har vi väl den här ärtfläcksjukan också. Är det något problem här?
Nej, den är ju ofta inte ett problem. Det är ju en utsädesburen sjukdom. Så köper man utsäde så har man ju inte problem med ärtfläcksjuka. Och det går ju att beta, så tar man eget utsäde så det är väl främst då som det är risk att få problem med ärtfläcksjuka.
Bra.
Och det är de flesta skadegörarna vi har gått igenom i ärtor. Det kan säkert finnas någon enstaka ovanlig art som dyker upp ett år av 20. Men
ja.
Nu har vi gått igenom dem.
Ja, men det är bra.
Så det som finns att göra, det är köpa utsäde som är certifierat. Ha koll på växtföljden så man inte har ärtor för ofta. Kanske ha lite pyretrid hemma om det dyker upp ärtvecklare eller löss i fältet här.
Och framförallt att gå ut och titta i fältet.
Ja, det är ju det absolut viktigaste. Och det var det liksom på 10 000 år sedan när vi började odla, att man var ute och kika i sina grödor. Och det är fortfarande bland det viktigaste du kan göra här. Precisionsodling eller inte, men riktigt där är vi inte än, att man bara skickar ut roboten i fält.
Nej.
Men vi tar upp den med Johan också.
Tack för att du har lyssnat på Kalle och Camilla som har diskuterat om det hot som finns när man odlar ärtor. I nästa avsnitt kommer vi dyka ner i något annat intressant ämne som berör ärtodling, precisionsodling och dess strategier.